Ack, värdes Jesus, bevara mitt hjärta som dig hör till. Att frästaren med sin snara ej lockar mig dit han vill. Jag hjälp mig att leva från synden död och dö så som den där levat av eviga livets bröd. Amen. Förra veckan läste vi om Jesu bönekamp i Getsemane. På ett sätt så börjar hans lidande redan där med djup ångest inför det som ska komma när han blir överlämnad i människors händer, dömd och torterad och dödad, och under allt detta bär världens synd. Nu har han då precis förmanat sina nyvakna lärjungar: stig upp och be att ni inte utsätts för prövning. Och så fortsätter vi läsa i Lukas evangeliets 22 kapitel från vers 47 i Jesu namn. Medan Jesus ännu talade kom det en stor skara människor. Han som hette Judas, en av de 12, visade vägen. Och han gick fram till Jesus för att kyssa honom. Jesus sa till honom: Judas, förråder du människosonen med en kyss? När de som var med Jesus såg vad som skulle hända sa de: Herre, ska vi ta till våra svärd? Och en av dem slog till mot överste prästens tjänare och högg av honom högra örat. Men då sa Jesus: nu räcker det. Och han rörde vid mannens öra och läkte honom. Sedan sa Jesus till de överste präster och officerare vid tempelvakten och äldste som hade kommit dit för att gripa honom: som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar. Dag efter dag var jag hos er i templet och ni lyfte inte er hand mot mig. Men detta är er stund. Nu har mörkret makten. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Detta är er stund. Nu har mörkret makten. Det är ganska speciellt att höra Guds son säga så. Han som gång på gång har visat vilken makt han har över vindar och vågor och andar och sjukdomar och allt vad det är. Så att människor har häpnat och frågat: vem är han som har sån makt? Nu överlämnas han i människors händer, i deras makt. Och det är hans kärlek som driver honom att ta det avgörande steget. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Nu är stunden inne då han ska avstå från det allra sista. Och han säger till dem som griper honom: detta är er stund. Nu har mörkret makten. Lärjungarna tänkte ju annars att det var rätt stund för att ta till svärd. Och en av dem hugger örat av översteprästens tjänare. Men mer blir det inte, för Jesus säger direkt, nu räcker det. Det är han själv som har uppmanat lärjungarna att ta med svärd, som vi hörde för ett par veckor sedan. Den som är utan pengar ska sälja sin mantel och köpa sig ett svärd. Herre, här är två svärd, svarade lärjungarna då. Och Jesus sa, det är bra, eller det räcker. Vad nu två svärd ska vara bra till och vad de ska räcka till när motståndarna har samlat ihop en stor skara människor med svärd och påkar för att gripa Jesus. Men Jesus kopplade de här svärden till ett skriftställe som skulle gå i uppfyllelse. Han räknades till de laglösa. Det är profeten Jesajas ord om Herrens lidande tjänare. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Han fick sin grav bland de gudlösa. Han blev räknad som syndare eller som laglös när han bar de många skuld. Nu ska Jesus bara räknas som laglös. Han ska inte vara en. Så två svärd och ett avhugget öra, det räcker gott. Han tar upp samma profetiska tråd igen när han säger till dem som har kommit för att gripa honom, som mot en rövare har ni gått ut. Och det passar bra in i Jesajas profetiska ord. Och längre bort längs samma profetiska tråd så ser vi ju tre kors som man gör i ordning för tre rövares avrättning. Men på Barabbas kors kommer Jesus att hänga istället, mitt emellan. Han är Herrens lidande tjänare och allt som har sagts om honom ska fullbordas. Också detta, han räknades till de laglösa. Räknades till dem som sagt, men han är inte en av dem. Så småningom kommer en av rövarna på Golgata att säga, vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont. Och det är sant, och vi blir påminna om det, inte minst här i mörkrets stund. Här gör Jesus också bara det goda. Han gör det som han brukar, han helar och läker sår, och översteprästens tjänare får sitt öra tillbaka. Och så vänder sig Jesus då till de som har kommit för att gripa honom. Inte bara en massa folk med vapen, utan flera mäktiga män är där, som Lukas konstaterar. Överstepräster och officerare vid tempelvakten och äldste. Och det är som att Jesus säger, hörni, vad är det frågan om egentligen? Hur kan ni vara så rädda för mig? Har ni någonsin sett mig göra något ont? Har ni någonsin sett mig faktiskt bete mig som en rövare? Och ändå kommer ni hit med massor av vapen, och till och med ni förnäma har lämnat era sköna sängar mitt i natten för att ni måste få känna er så säkra på att ni med egna ögon har sett att jag blir gripen. Vad är det frågan om? Vi kan känna igen det där mönstret i alla tider sen. De som vill följa Jesus och vara Kristi kropp i världen, de kan också bli förföljda med stor kraft, fast det liksom inte finns någon rimlig orsak. Vad är det frågan om? Hur kan ni som sitter så tryggt vid makten bli rädda, känna er hotade av den här lilla skaran? Visst, de är annorlunda. De tänker inte som världen gör. De agerar inte som världen gör. Men de är ju inga laglösa precis. När en sån förföljelse kommer så är Jesus en viktig förebild. I sin ångestnatt, i mörkrets stund när ondskan pressade på, så fortsatte han att göra gott. Han vet att de som griper honom, De kommer att vara helt hänsynslösa i sitt våld mot honom. Men han förblir ändå sig själv. Och han fortsätter att läka och göra gott mot dem som förföljer honom. Han öser inte ens några förbannelser över förrädaren. Det hade väl annars legat nära till hans rent mänskligt sätt. Det enda han gör är att han uttrycker sin besvikelse över den här kyssen. Måste du göra det på det sättet? Själva kyssen är inget konstigt i sig. Det var ett sätt för dem att uttrycka vänskap. Eller för en lärjunge att hedra sin rabbi. Alla 12 har säkert kysst Jesus förut. Men här blir det ju liksom en så smärtsam del av själva förräderiet. Lukas påminner om det vi redan vet. Judas är en av de 12. Han är en av dem som Jesus har kallat att följa honom. Nu har Judas vänt sig mot Jesus. Men när han förråder honom så gör han det med det här tecknet på vänskap och på lärjungaskap. Och det blir så falskt. Det är så sorgligt. Och samtidigt tänker jag en varning till lärjungar i alla tider. Det går att fejka de yttre tecknen på lärjungaskap. Även efter att man egentligen har slutat följa Jesus. Och andra kan gå på det. Men Jesus känner oss helt. Inför honom funkar bara ärlighet. Judas går de mäktigas ärenden. Jesus frågar dem som ska gripa honom: varför har ni inte gjort det här förut? Jag har ju varit hos er dag efter dag i templet. Ni har haft alla chanser. Men ni har låtit bli. Det är klart att han vet svaret. De har velat göra sig av med honom länge. Men de har inte vågat gripa honom när folk kunde se. Och då kom Judas med underbar hjälp. Jag kan visa er var ni kan få tag i honom på ett diskret ställe. Han går de mäktigas ärenden. Men djupast sett går ju både han och de andra mörkrets ärenden. Tidigare i Lukas evangeliet så står det rent ut: Satan for in i Judas. Sånt där ställe som kan leda tankarna fel, tror jag. Det handlar nog inte om att han liksom blev besatt så att han blev någon slags radiostyrd robot i djävulens hand utan egen vilja. Men han bytte liksom herre i sitt liv. Nu går han mörkrets ärenden. Och Jesus säger ju att likadant är det med er andra. Detta är er stund. Nu har mörkret makten. Det är människor som griper honom. Men går vi bara lite djupare så ser vi att de har blivit redskap för större makter än de själva är. Då hamnar vi i den här frågan om vilket ansvar har de i så fall? De här människorna. Och ännu svårare blir den frågan när vi påminner oss om att djupast sett så händer allt det här därför att Gud har bestämt det. Redan före världens skapelse bestämde han att han ska försona världen med sig själv genom Kristus på korset. Vi kan behöva få vända och vrida på det här många varv. Alltså, är det faderns kärlek eller mörkrets ondska som driver Jesus till korset? Är det att Gud älskar människorna så mycket att han har fattat det här beslutet? Eller är det människornas hat och svek som gör att Jesus leds in i döden? Och svaret verkar ju vara ja på allt. Och det är inte lätt att få ihop. Det ena utesluter tydligen inte det andra. När vi har vridit och vänt på det här många gånger så står vi till slut där med Jesus som säger: människosonen går den väg som är bestämd. Men ve den människa genom vilken han blir förrådd. Mitt i det här då som känns svårt och motsägelsefullt när man försöker fatta det, så kan vi ändå se Guds suveräna handlande i alltihop. Detta är er stund, säger Jesus till sina motståndare. Till denna världens makter, mäktiga män och orena andar i förening. Samtidigt så brukade han ju säga min stund om sitt lidande och sin död. Så den här stunden när ondskan griper makten, det är samtidigt stunden när Jesus träder fram som frälsare. Det ena utesluter inte det andra. Gång på gång genom tiderna så har ondskan motarbetat Gud, motarbetat hans goda vilja. Gång på gång har den velat såra Guds älskade skapelse. Och här kommer nu en chans att ge sig på den älskade sonen själv. Och fadern tillåter det. Den enda som hade kunnat förhindra ondskan här, han ser mellan fingrarna, eller han blundar. Och då släpper ondskan loss allt den har. Låter det liksom skölja över Jesus. Griper verkligen den här chansen till makt över Guds son. Men just när den tror att den liksom sätter in sin största stöt någonsin, gör den största skadan mot Guds vilja som den någonsin har gjort, så följer den egentligen hans beslut från begynnelsen. Ondskan lägger allt sitt krut på att kämpa mot Guds verk, men istället kämpar den för Guds verk. Paulus skriver i första Korintsebrevet: vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Jesus säger: nu har mörkret makten, men han vet att mörkret kommer att använda sin makt i Guds tjänst. Denna världens makter får göra som de vill en stund, men djupast sett kommer de att göra det Gud vill och föra ljuset till evig seger. De korsfäster härlighetens herre. Det hade de inte gjort om de hade känt till Guds fördolda, hemlighetsfulla vishet. Så här har jag tänkt befria syndare från slaveriet under makterna. Så här har jag tänkt leda dem till min härlighet. När Guds son binds och släpas bort i mörkret, så blir jag löst från bojorna och förd in i ljuset. När han blir dömd och hånad, så blir jag frikänd och ärad. När han plågas av människor och dödas, så får jag frid med Gud och nytt liv. En stund får mörkret makten, men det leder till att jag får evigt ljus. För det är också frälsarens stund. Låt oss be. Herre Jesus, vi tackar dig för din enorma kärlek och ödmjukhet. Att du steg så långt ner man kan komma, fast du kom så högt ifrån. Att du gjorde det för vår skull. Vi ber att du ska hjälpa oss att se detta som du har gjort för oss med nya ögon och med öppna hjärtan. Kom helige ande. I Jesu namn. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, outsägligt stor var din kärlek till oss fallna människor. Att du blev människa för vår skull och led smälek, ångest, pina och död för oss syndare som annars skulle ha dött den eviga döden. Ge oss nåd att alltid minnas denna dyra välgärning och ta emot den i tro. Lovsjunga dig och Fadern och den helige Ande för den och i tacksamhet leva som dina lärjungar. Trösta oss i all nöd och motgång med att du, Herre Jesus, själv är vår frälsare som har räddat oss från döden, djävulen och helvetet och till sist ska föra oss från kamp och möda till dig, till evig himmelsk fröjd hos dig. Där får vi sjunga ditt lov i evighet. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Himmelsk välsignelse förläne er Gud, den allsmäktige, Fadern och Sonen och den helige Ande. Amen. Thank you.